3 december 2025.
Polisen går in i en lägenhet i Sulaymaniyah i den irakiska delen av Kurdistan. Där grips 2 svenskar. En av dem ses som en nyckelperson i Foxtrot.
Han misstänks för att ha rekryterat och instruerat utförare av ett flertal grova brott. I flera fall så har människor dött och i andra fall har det varit risk för att människor skulle dö.
Flera nätverk har stukats av svenska polisens framgångar mot gängkriminella utomlands, men problemet är långt ifrån löst.
Det får en effekt på de här nätverkens kapacitet, men vi ser fortfarande att viljan till att begå våldsbrott, viljan till att fortsätta med kriminalitet är ju lika stor, upplever vi.
Petra Krim om gripandet av Foxtrots mordbeställare. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
Vi är bara 4 veckor in på 2026 och redan nu så har 19 svenska kriminella gripits utomlands. Flera av dem bedöms ha stor påverkan på brottsligheten i Sverige. Svensk polis menar att de många gripandena som skett senaste året har lett till att våldsdåden här hemma har minskat.
Den kanske största skalpen för svensk polis den senaste tiden, om man ska tro på rikspolischeferna Petra Lund och Stefan Hector i alla fall, det är gripandet av 21-årige Ali Shehab. Trots sin ungdom påstås han ha varit en av Foxtrots stora rekryterare och anstiftare av mord och skjutningar de senaste åren. Han har funnits på Europols Most Wanted-lista över internationellt efterlysta och varit en high-value target i Europol-insatsen Operation Grim.
Ja, det är ett samarbete mellan 8 länder som leds av svensk polis och det handlar om just att stoppa rekryteringen av unga till gängen och de här kontraktsmorden som annonseras ut.
Vi ska titta på Ali Shehabs bakgrund och hur dialogen med Irak sett ut fram till gripandet, men också hur gängmiljön tros ha förändrats efter griparna av gängtoppar utanför Sverige. För enligt våra uppgifter så ser man till exempel att de tidigare dödsfienderna Foxtrot och Rumba nu faktiskt samarbetar när det kommer till narkotikaleveranser till Sverige.
Men vi börjar en utekväll i Gävle i oktober som fick ett slut som ingen kunde tänka sig.
P4 Gävleborg. 6 personer skadades i en skottlossning vid 2-tiden i natt på Söder i Gävle. Polisen har tagit in en misstänkt, berättar presstalesperson Tobias Alén Svalbro.
Precis, vi har en pojke under 15 år som är misstänkt i ärendet. Han kommer här under förmiddagen så fort som möjligt egentligen att förhöra.
Klockan är snart 2. Fredagskvällen har övergått till lördag natt. En hel del folk är ute på stan på Söder i Gävle. Det är snart stängningsdags. Plötsligt avlossas 4 skott och 6 unga personer träffas. Panik utbryter och 3 av de skottskadade springer in för att ta skydd på en av krogarna. En i personalen säger så här till P4 Gävleborg.
Jag är lite längre upp på gatan här. Det är 6 personer skjutna. 3 av dem söker skydd inne på vår restaurang. Så jag, min personal och även civila tar hand om dem i väntan på polis och räddningstjänst.
Ingen dör av skadorna och polisen lyckas gripa den misstänkte skytten. Han är bara 13 år och omhändertas. Frågan är vem som har gett 13-åringen uppdraget och instruktioner om hur skjutningen skulle gå till. Och bara några veckor senare häktas en misstänkt anstiftare i sin utevaro. En person som är känd för oss som följt gängkriminaliteten de senaste åren.
Han heter Ali Shehab och förutom att han häktats i sin utevaro, misstänkt för att ha anstiftat de här 6 mordförsöken i Gävle, så misstänks han också ligga bakom flera andra grova brott under 2025, bland annat mord. Helene Gestrin är åklagare och förundersökningsledare för flera av misstankarna mot Ali Shehab.
Han misstänks för att ha gett instruktioner om var man ska hämta vapen eller sprängämnen, vilken adress, vilken individ brott ska riktas emot, hur det ska genomföras, när det ska genomföras. Och han misstänks också för att i flera fall då ha på distans varit närvarande genom uppkopplade samtal under tiden som brotten pågår.
Ali Shehab misstänks ha anstiftat ett mord vid centralstationen i Lund i slutet av januari 2025. Offret var en gängkriminell som var känd av polisen.
Ali Shahab misstänks också ha organiserat ett mord på en 20-åring i Alby. 20-åringen var dock inte måltavlan. Han hade ingen koppling till kriminalitet men sköts utanför sin port. Efter dödsskjutningen så misstänks Ali Shahab ha skrivit till den 18-årige skytten.
Du gjorde japningen bra, men det var en skitjappning, värdelös grej, onödig.
Det tredje mordet som Shahab misstänks ha legat bakom, det skedde i Gävle i februari 2025, då en 28-årig man sköts till döds i ett trapphus.
I de här ärendena så misstänks han ha varit den som står bakom ett specifikt alias.
Och gemensamt för flera av de här brotten, det är att man misstänker att han använt aliasen Agent 47 och MMG för att ha rekryterat och instruerat utförare.
Misstanken gäller också att han arbetat då som rekryterare åt det så kallade Foxtrot-nätverket som han polisiärt kopplas till.
När Ali Shahab häktas i sin utevaro i oktober 2025 är han redan misstänkt för andra grova brott som vi ska återkomma till. Men bara för att han häktas i utevaro betyder inte det att han är gripen. Däremot misstänker polisen att han befinner sig i Irak, ett land som han också är medborgare i.
Och just Irak, det är ju ett land där det nu uppstått nya möjligheter för svensk polis som inte har funnits tidigare. Efter att biträdande rikspolischef Stefan Hector var i Irak våren 2025 så tecknades ett samarbetsavtal senare på hösten. Och kort efter det så gjordes det första utlämnandet av en svensk kriminell från Irak. Och sedan dess har det ju skett flera gripanden.
Vi har träffat Niklas Andersson som är chef för utredningsenheten på NOA. Så här säger han om samarbetet med Irak det senaste året.
Mötet under våren när Hector var i Irak, både i Bagdad och i Kurdistan, så fick vi oerhört positiv respons. Vi kunde tillsammans måla upp en väldigt bra bild av brottsligheten i Sverige och hur den påverkar och vilka aktörer som vi ser finns i Irak som vi bedömer påverkar Sverige och kriminaliteten i Sverige på många sätt. Men vi ser också att de påverkar den irakiska säkerheten. Vi fick ett väldigt fint och bra mottagande från dem och de ville gärna hjälpa till på olika sätt. Så att det där arbetet har fortsatt och vi pratar med irakiska myndigheter i stort sett varje dag.
Sulaymaniyah i den irakiska delen av Kurdistan. En stad som de senaste åren, i alla fall från svenskt håll, blivit förknippad med Foxtrots ledare Rawa Majid. Här har han bott tidigare och i olika utredningar så har vi kunnat se hur andra Foxtrot-toppar har besökt honom där.
Den 3 december 2025 är Ali Shahab i Sulaymaniyah, förmodligen helt omvetande om att irakiska underrättelsetjänsten NIS planerar ett tillslag. De går in i en lägenhet och griper honom.
Det är en person som vi har haft eftersökt, som vi har aktivt letat efter och samarbetat med irakiska myndigheter kring. Och att de grep honom var ju väldigt bra för oss. Det är en aktör som vi bedömer har varit med och involverad och haft en nyckelroll i ett antal stora ärenden. Mordärenden, ett antal mordförsök. Så att vi bedömer att han har haft en nyckelroll i nätverket. Vi ser att han har varit en av dem som har kunnat få saker att hända. Många brott som har skett i Sverige på grund av hans anstiftan.
Ja, det här är ett gripande som svensk polis är mycket nöjd med. Så här sa rikspolischefen Petra Lund till SVT.
Vi kan konstatera att han är en mycket nära medarbetare eller kollega med den översta toppen i Foxtrot. Så han är verkligen en nyckelperson.
Ja, både Niklas Andersson och Petra Lund säger här att 21-åriga Ali Shahab har en nyckelroll i Foxtrot. Men det här är en bild som inte delas av hela poliskåren. Det ska vi återkomma till. För först ska vi titta på hur 21-åringen från Sörmland hamnat i allt det här.
Ali Shahab växer upp i Katrineholm. Redan när han är 14 år så beskriver socialnämnden det som att han har utvecklat ett kriminellt och våldsamt beteende. Han är misstänkt för flera brott och det finns en mängd orosanmälningar från skola, polis och hans omgivning. Under tonåren så är han placerad i familjehem och på HVB och SIS-hem.
Och när han är 17 visar han att han är beredd att göra mycket för att visa sin lojalitet till gängen.
Det var den 16 september 2021. Då kommer den här 17-årige killen in i receptionen på Katrineholms polisstation. Det befinner sig ganska mycket folk där inne. Det är folk som ska söka pass och liknande.
Det här är kriminalinspektör Sune Asp. Han pratar om en 17-årig Ali Shehab som går in på polisstationen i Katrineholm.
Den här killen, han tar en nummerlapp och när det blir hans tur så går han fram och ställer en väska på disken och säger att han vill erkänna ett mord. Receptionisten uppfattar att det är något tungt i väskan och hon blir även ombedd att titta i väskan. Hon frågar vad har du i väskan och då säger han till henne att du får titta själv. Hon håller situationen ganska kall i alla fall. Hon vill ju inte väcka uppmärksamhet för övriga som är i receptionen.
I väskan ligger ett skarpladdat vapen som mycket riktigt används vid ett mord. Grejen är bara att det redan sitter en person dömd till livstidsfängelse för mordet som Ali Shehab nu tar på sig.
Det var en kollega sen som ringde till mig och berättade det här och då sa han så här: nu har skiten träffat fläkten på riktigt.
Nästan exakt ett år tidigare har en 21-årig kille skjutits till döds i Nyköping. En gängkopplad 23-åring blir misstänkt för mordet. Han säger att han har suttit i en bil som var på brottsplatsen men att han inte har avlossat skotten. 23-åringen döms till livstid i tingsrätt och hovrätt. Och under hovrättsförhandlingen sitter Ali Shehab på åhörarplats tillsammans med två personer som senare kommer att tillhöra toppskiktet i Foxtrot.
Bara dagar innan den livstidsdömde 23-åringen ska överklaga till högsta domstolen kommer ett anonymt tips in till polisen om att man hittat flyktbilen efter mordet. Och kort efter det går Ali Shehab in på polisstationen i Katrineholm. Så tajmingen på det här morderkännandet är ju rätt läglig för 23-åringen kan man säga. Men Sune Asp och hans kollegor förstår snabbt att det är något lurt med det här.
Han kunde berätta huvuddrag men han kunde inte berätta några detaljer. Så att, och på en del ställen så hade han också helt fel. Det hade han inte pluggat in tillräckligt mycket. Det var vår uppfattning efter första förhöret.
Ja, det visar sig att flera uppgifter som Ali Shehab lämnar om mordet inte stämmer. Förutom detaljerna som han inte har pluggat in ordentligt så visar det sig att en telefon som han har haft under morddagen inte kan ha varit på de platser som han påstår sig ha varit på.
Våran teori är att genom att göra på det här sättet så... Alltså dels skulle ju han få en slant för det här, det är vi ju helt övertygade om. Han är solidarisk med sina kriminella kamrater och det blir så att säga billigare förlaget om en 17-åring tar det här straffet. För då hade han med den lagstiftning som var då så hade han fått 3-4 års sluten ungdomsvård. Istället för att... en annan medlem i laget då skulle få livstid.
Och sen tar den här historien ännu en vändning.
Plötsligt vid en häktningsförhandling i mitten på november vill jag minnas att det var. Då kommer han ju med en annan story. Och då berättar han att han har hittat på alltihopa det här. Utan det han säger då är ju att han har tagit på sig det här för en annan person som egentligen är den skyldige. Men han hävdar fortfarande att den dömde 23-åringen är oskyldig.
Mordmisstankarna mot Ali Shehab läggs ner. Istället döms han till sluten ungdomsvård i 8 månader. Men det ska inte dröja lång tid innan han hamnar på polisens radar igen. Från att ha varit springpojke åt sitt lokala gäng har nu börjat klättra inom Foxtrot och han kommer att misstänkas ha en stor roll i en av våldsvågens mest hänsynslösa attacker.
I juni 2023 hänger Ali Shehab tillsammans med en kompis från Katrineholm. Han sover i kompisens lägenhet och det är också en kille från Södertälje där. Dagen efter ska kompisen och Södertälje-killen utföra ett uppdrag strax söder om Stockholm.
Ungefär klockan 18.13 lördagen den 10 juni förra året. Då inkom det första samtalet till 112 om att det hade skett en skottlossning vid Farsta centrum. Den närmast följande tiden så hörde ett stort antal människor av sig till polisen.
Ali Shehabs kompis avlossar ett stort antal skott vid tunnelbaneingången i Farsta centrum. Det här sker vid 6-tiden på lördagskvällen och det är mycket folk på väg till och från tunnelbanan. Flera personer skadas och en 15-årig pojke och en 43-årig man dör av sina skottskador.
Ali Shehabs kompis och Södertälje-killen, de flyr Farsta i bil men grips efter en dramatisk jakt i hög fart. När polisen gör husrannsakan i kompisens lägenhet så finns Ali Shehab där. Han tas in på förhör och hans telefon beslagtas. Men vid midnatt efter att han förhörts så släpps han.
Det är fortfarande oklart vem eller vilka som var måltavlor för skjutningen i Farsta. Men polis och åklagare är säkra på att det var Foxtrot som låg bakom det här dådet. Och när polisen går igenom Ali Shehabs telefon så hittar de en hel del intressanta uppgifter. Bland annat en bild på honom på en nattklubb tillsammans med ledaren Rawa Majid.
Polisen misstänker nu att Ali Shehab är en av organisatörerna av massskjutningen i Farsta. Under aliaset Potatismos misstänks han ha gett utförarna instruktioner som "Bror, alla du ser, bara smattra, ta så många du kan."
Potatismos aliaset har använts av Ali Shehab, menar jag. Han är häktad i sin utvaro i det här målet på sannolika skäl misstänkt då som anstiftare till bland annat de här två morden. Han är inte här.
Nej, när rättegången för morden och mordförsöken i Farsta hålls är inte Ali Shehab på plats. Han har lämnat landet innan polisen fått svaren från hans mobiltömning. Och de kommande åren kommer han alltså att klättra inom Foxtrot och totalt misstänks han ligga bakom 5 mord och 24 mordförsök fram till gripandet den 3 december 2025.
Det rör sig alltså om de två morden i Farsta i juni 2024 och så morden i Lund, Gävle och Alby i början av 2025. Utöver det så är det de 6 mordförsöken i Gävle den där krognatten i höstas, 1 mordförsök i Uddevalla och 17 mordförsök i samband med massskjutningen i Farsta. Vi har varit i kontakt med Ali Shehabs advokat som inte vill lämna några kommentarer i nuläget.
Ja, vi hörde ju några av landets högsta polischefer benämna Ali Shehab som en nyckelspelare i Foxtrot. Men alla köper inte beskrivningen av att 21-åringen skulle ha klättrat så högt upp i ett gäng som Foxtrot som det kanske låter. Det här hör vi från flera av våra poliskontakter som jobbat mot gängen de senaste åren. Och en av dem är utredaren Sune Asp som utredde Ali Shehab när han försökte ta på sig mordet i Nyköping för några år sedan.
Jag tror att ganska många av mina kollegor är överens med mig här i alla fall. Att han är ingen så här ledartyp. Det har vi aldrig uppfattat honom som. Det här är ju naturligtvis, jag gör ju den bedömning hur det var utifrån när jag träffade honom 2021. Så det kan ju ha hänt saker under tiden såklart. Men att han skulle vara ledare eller initiativtagare till att folk ska mördas, det har jag svårt att se. Däremot har han säkert mycket kriminella kontakter och har på det sättet då kunnat hjälpa dem att skaffa fram folk, de som vill ha jobb utförda, om vi säger så.
Vi såg ju under hela 2025 en rejäl ökning av ett antal personer som vi har tagit utomlands.
Niklas Andersson är chef över utredningsenheten på NOA. Totalt greps 280 svenskar utomlands förra året. Och under januari i år har 19 svenskar gripits. Gripandena har skett i bland annat Spanien, Tyskland, Förenade Arabemiraten och Egypten. Och det här det har gett effekt på brottsligheten i Sverige, menar Niklas Andersson.
Vi bedömer att det har påverkat och vi bedömer att det har reducerat deras kapacitet. Men det är också så att de här nätverken, de förändras ju väldigt fort. Personer som har haft en nyckelroll under en period, när de försvinner av något skäl, blir gripna eller mördade eller någonting annat, så upplever vi att gängen ganska snabbt kan hitta nya aktörer. Så personer som har haft en annan roll i nätverket tidigare kanske byter position, får en annan roll, så nya personer tar dess plats. Så att vi på något sätt skulle vara klara med det här, det är vi inte. Utan vi är ju mitt i ett ganska omfattande arbete som vi ser att vi kommer att behöva fortsätta med.
Vilka konkreta effekter ser ni på brottsligheten i Sverige efter de här gripandena?
Vi kan ju se att antal våldsdåd har gått ner kraftigt i Sverige. Så det har ju fått en stor påverkan på ett positivt sätt. Det får en effekt på de här nätverkens kapacitet, men vi ser fortfarande att ett stort antal viljan till att begå våldsbrott, viljan till att fortsätta med kriminalitet är ju lika stor, upplever vi.
Hur försvagat är Foxtrot idag, skulle du säga?
Det är också väldigt svårt att beskriva det. Vi ser såklart att det har påverkat, men på en skala så är det ganska svårt att beskriva det. Vi ser inte att vi kan sluta jobba mot det nätverket.
Förutom Foxtrot nämns ofta Rumba, med tanke på att Ismail Abdo frisberövades i somras. Hur är det med Rumba?
Ja, men såklart att det gripandet i Turkiet jättestor påverkan på nätverket. Men vi ser fortfarande att det pågår brottslighet kopplat till det. Så vi kan nog inte utesluta att det kommer fortsätta i någon form. Men de är ju också i en fas där de behöver hitta nya vägar, nya personer. Andra individer kanske behöver ta platsen och så. Så att vi har inte på något sätt ropat att faran är över.
Ali Shehab är en av flera svenskar med kopplingar till Foxtrot som gripits i Irak det senaste året. Irak är ett av länderna som varit prioriterat att få till ett samarbete med för svensk polis, och när biträdande rikspolischef Stefan Hector var på plats i Irak förra året diskuterades också flera Foxtrot-kopplade personer som man misstänkte befann sig i landet då.
Det är ett antal av de nyckelpersonerna som har blivit gripna, men vi har ju också kommit med nya namn. Så att även om vi har varit oerhört framgångsrika, väldigt mycket tack vare irakiska myndigheter och det bra samarbetet, så är vi inte på något sätt klara med att jobba mot Irak.
Och polisen tror också att griparna har påverkat gängens samarbete med varandra. Enligt våra uppgifter så ser polisen att Foxtrot och Rumba gått från att vara dödsfiender till att inte ha samma våldsamma konflikt idag. En poliskälla säger att man faktiskt ser Foxtrot och Rumba samarbeta kring narkotikatransporter. Och en anledning till det är att man kan få större partier till billigare pris. Så när narkotikan väl nått Sverige så fördelas den mellan respektive nätverk.
Rent rationellt är det logiskt att man samarbetar för att kunna få en ökad vinst, men jag kommenterar inte enskilda nätverkssamarbeten.
Nej, jag vill inte säga något om några specifika samarbeten mellan olika gäng, men det är inte ovanligt att tidigare fiender hittar tillbaka till varandra, enligt Niklas Andersson.
Min upplevelse utifrån att jobba med det här i ganska många år är att det är i slutändan pengarna som förenar. Så att kan man hitta upplägg där man tillsammans kan tjäna pengar, så kan man oftast välja den vägen. Då kan man ibland låta gamla konflikter eller annat faktiskt bero, om man kan hitta det gemensamt där man båda kan tjäna.
Och ser ni exempel på det nu?
Det sker egentligen hela tiden. Att lojaliteten mellan nätverk skiftar hela tiden. Vem man just nu aktivt jobbar med, det kan ändra sig till nästa vecka. Så att det där är hela tiden en rörlig materia, och det har egentligen varit ganska länge.
Poliser som vi har pratat med, de säger att det är rätt svårt att avgöra hur nätverken själva har påverkats av alla de här gripandena. Men med tanke på hur många som faktiskt har gripit, så att flera också har utlämnats, så kan vi ju själva se att det här skyddet som utlandet har gett de kriminella, det håller på att rämna.
Än så länge ser dock inte Niklas Andersson på Noa att griparna gett någon avskräckande effekt på de unga utförarna som delvis lockas med att man går säker i andra länder efter att ha utfört sina uppdrag.
Vi ser ett antal unga personer som fortfarande räcker upp handen och är villiga att ta de här uppdragen. Så det är ju ett arbete som vi måste verkligen fortsätta med och öka trycket i. Men vi ser ju att även om viljan till att begå våldsbrott, så att få en anstiftare och alla ledare emellan och en utför att få det där att hända har blivit svårare för dem. Så att vi ser att vi har påverkats den här strukturen, även om vi inte på något sätt är färdiga med det.
Niklas Andersson berättar om länderna som nu står högst upp på priolistan för fortsatt samarbete.
Vi kommer fortsätta jobba mot Irak. Turkiet är ett viktigt land för oss såklart. Vi har ett nära samarbete med turkiska myndigheter. Vi ser också att vi kommer fortsätta jobba mot Marocko. Det är ett land som vi ser att personer vistas och gömmer sig. Spanien är också ett land som det finns ett stort antal svenska aktörer som fortsätter begå brott i. Vi har också Libanon, ett stort antal aktörer som befinner sig där.
Och vilka länder ska ni resa till 2026?
Men några av dem som jag nämnde här kommer det vara resa till. UAV är också ett sånt land såklart.
Var ser ni att det finns flest ledande aktörer just nu utomlands?
Men jag skulle nog säga att beroende på lite olika kontexter, men Spanien har vi ett stort antal aktörer som fortfarande vistas och begår brott. Men annars är ju de länderna vi redan har räknat upp.
Den svenska gängledaren för det så kallade Dalen-nätverket, Mikael Greken Tenesos, han är återförd i Sverige. Han greps i Mexiko av mexikansk polis för en vecka sedan. Han flögs i natt till Sverige.
Foya Shafi hade länge varit högt uppsatt i det kriminella bronätverket i Stockholm. Och när gänget allierade sig med Foxtrot blev han en av ledaren Rawa Majids närmaste män.
Under fredagen greps en man i Österrike i Wien misstänkt för ett 13 år gammalt mord i Frölunda i Göteborg. Och enligt SVTs uppgifter så rörde sig om en ledargestalt och gängtopp ifrån gängmiljön i Biskopsgården i Göteborg.
Ja, senaste tiden har mycket handlat om alla gripanden utomlands. Så om 2025 var gripandenas år, så kommer 2026 vara året där vi ser flera av gängtopparna ställas inför rätta i Sverige.
Ja, i mars så planerar åklagare att väcka åtal mot en av gängledarna för Södra Biskopsgården i Göteborg. Han har varit efterlyst av polisen i många år. Bland annat är han misstänkt för grovt häleri och försök till utpressning. Men också ett 13 år gammalt mord och mordförsök. Och under tiden utomlands så misstänks han ha fortsatt styra nätverket. Men i höstas så greps han i Österrike och utlämnades till Sverige.
När det kommer till Dalen-nätverkets ledare Mikael Ahlström Tinesos, alltså greken som han kallas, så dröjer det dock innan vi ser honom i en rättssal. Åklagare Ida Arnell skriver i ett mejl till oss att hon tror att åtal kommer väckas först efter sommaren.
Och när vi ändå är inne på Dalen-nätverket så är det en annan av gängets toppar som snart kan komma att utlämnas. Vi har berättat om honom många gånger tidigare. Han har beskrivits som Dalen-nätverkets torped och ledaren grekens livvakt. Och i juni 2024 så greps han i Grekland. Då hittade man vapen, man hittade falska identitetshandlingar och narkotika i hans bostad. Och han dömdes då i Grekland samtidigt som han är häktad i sin utevaro för en lång rad allvarliga brott i Sverige. Och där i fängelset i Grekland så låter det som att han har levt ett ganska fritt liv. Han får till exempel ha sin mobiltelefon och då kunna ha kontakt med omvärlden, i alla fall enligt våra källor.
Ja, det här har vi ju också frågat åklagaren Mats Ilbom om. Han vill inte kommentera det. Däremot nu i februari så har den här personen avtjänat sitt straff i Grekland. Och frågan är ju då om han kommer att utlämnas till Sverige. Mats Ilbom säger så här om det.
Mest sannolikt är det så att ett utlämnande kommer ske. Sen finns det väl alltid så att man får vänta tills saken är klar innan man kan vara exakt säker. Det kan ju alltid hända saker, men troligtvis så kommer han att bli utlämnad. Vi får information löpande, och ju närmare tidpunkten det sker, desto mer samarbete sker ju naturligtvis.
Det är oklart vad som väntar Ali Shehab, 21-åringen som greps i Irak och som misstänks för att ha organiserat och gett instruktioner kring 5 mord och 24 mordförsök i Sverige de senaste åren. När polisen slog till mot honom i Irak så greps också en 19-årig svensk som också misstänks ha rekryterat utförare åt Foxtrot. Han är häktad i sin utevaro för brottslighet i Sverige, men precis som Ali Shehab är han också misstänkt för brott i Irak.
Varken vi eller åklagaren Helene Gestrin vet vad det handlar om för brottsmisstankar. Dessutom är Ali Shehab irakisk medborgare, vilket talar emot att han kommer att kunna utlämnas till Sverige. Men om han skulle bli kvar i Irak så kan det bli aktuellt att de svenska brottsmisstankarna prövas där.
Att överföra lagföring till ett annat land är ju ibland ett alternativ. Om det är det i det här fallet, det är för tidigt att svara på. Vi får som sagt se vad de irakiska misstankarna handlar om. Vi vet inte om det egentligen är samma misstankar eller andra misstankar som utreds där. Så vi får se tiden an helt enkelt. Det är också lika viktigt att vi kan stoppa framtida brottslighet. Och om den här individen lagförs i Irak och ett överlämnande inte kan ske inom överskådlig tid, så är det ju i vart fall så att brottsligheten från hans sida har stoppats. Och det är en mycket stor framgång redan i sig.
Du har hört Petri Krim om gripandet av Foxtrots mordbeställare.
Producent var Jenny Hellström och ljudet det skötte Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Där når oss också på Signal.
Du kan också följa oss på Instagram. Där heter vi p3krimpodden och vi finns också på TikTok. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.